Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du lyssnar på en podd från Nerikes Allehanda.
Ja, men alltså igår så hörde jag ju Per Jonsson, som inte någon vet vem det är, men han kallas ju för Plura då.
Ja.
Jag var i Norrköping. De hade både reunion och avslutnings... Det är en ganska fantastisk idé. Det är en bra grej.
Tror du att det är det sista då?
Nej, de ska ju spela ikväll också, så att det var det näst sista.
Ja, precis.
Mm. Ja, men när man tittar på dem så... Ja, jag tror att det var det sista.
när man ser Plura så känns det rimligt.
Att ja, det när två av tre originalmedlemmar sitter på en stol och spelar.
Ja.
Varsin stol då, förstås.
Ja, okay. Då är det inte Rolling Stones vi pratar om.
Nej, när Carla Jonsson framstår som den vitale... Med sin oerhörda mimik. Han är ju fantastisk. Han spelar gitarr med hela ansiktet. Ja, jag skulle vilja att det här var tv. Kan jag visa.
Lite gummiman.
Ja, han är gummiface. Mm. Fantastiskt, fantastiskt. Ja.
Och de som inte känner igen dig, det är ju Lasse Wirström som vi har på besök i hemmaborgen.
Ja, visst.
Det är debut.
Ja, men det tror jag, va? Mm. Jag har inte varit med här förut.
Nej, men det tror jag inte. Du,
ja.
Vi ska prata lite fotboll också.
Mm.
Eller ska vi prata om något annat först?
Ja, jag vet inte vad riktigt bara. Det enda jag kommer ihåg just nu, det är Elkvarn.
Ja,
så, jag tycker att vi kanske har pratat färdigt om det.
Det har vi gjort nästan. Ja. Så vi pratar lite fotboll istället.
Vi tar fotboll. Mm.
Den fotbollsform som ÖSK utför.
Ja, jag har haft semester nu i ganska många veckor.
Mm.
Fem eller något sånt. Så mitt huvud är lite så här semestermod fortfarande. Mm, mm. Men jag har ju sett fotbollsmatchen och jag tycker att deras form är ungefär som min.
Ja.
Så det är lite slumrande.
Lite slumrande, ja. Vi är ju precis emellan matchen mellan GIF Sundsvall och matchen mellan Geist när vi spelar in det här.
Mm.
Och ja, ska vi säga någonting om matchen mot GIF Sundsvall först?
Det finns väl jättemycket att säga om den egentligen.
Mm.
För att det var ju väldigt, väldigt bra i vissa stycken.
Precis.
Och så fullständigt katastrofalt i andra stycken.
Jaha.
Och sen så där lite mitt emellan, halvdant. Du skrev ju lite om det där, jag tycker det var roligt och det var ju helt sant.
Ja.
Man,
ja,
var... Hur fort man kan, som supporter tänker jag, pendla mellan att vara jättenöjd så här, bara ja och till och bara bam.
Mm. Jag pratade med Paolo Lauson igår på träningen och han var ju inte på matchen mot GIF Sundsvall för han gifte sig helgen.
Okej. Okay. Tack.
Han hade ju följt dem på tv då och precis som många ÖSK-are tror jag suttit lite så här med händerna för ansiktet och blundat.
Mm.
Jag undersökte de statistiska siffrorna och det kunde man lära sig lite av faktiskt. Det var lite märkligt.
Okay.
För att bilden var ju att ÖSK gjorde en skaplig första halvlek och sen så hade ledningen och sen tappade andra. Och det får man säga, det gjorde de ju fortfarande. Det är ingenting som säger emot det.
Siffromässigt var det så.
Men de stora målchanserna som Sundsvall skapade, de skapades i första halvlek. Nästan direkt.
Ja, det man kommer ihåg är den där ribbträffen som ju var mycket av en slumpchans men ja, som ju precis. Kunde ha blivit mål.
Och sen räknades, vilket jag kan tycka kanske lite konstigt, men Linus Hallenius vinkling där vid första stolpen räknades som en jättestor målchans också statistiskt sett. Och sen vid samma siffror värderade inte varken Kevin Walkers stolpskott speciellt högt eller vem var det? Ludvig Novik va, som var igenom halvt fri där på slutet. Det var ganska det var ingen stor målchans tyckte de.
det är lite roligt det här. Du ska alltså prata om statistik som inte tycker att Kevin Walkers stolpträff var en bra målchans.
Ja, precis.
Då vet jag inte varför vi ska prata om statistiken för alls.
Ja, det är två olika sätt att se på det.
Mm.
När han tog från avståndet han tog det så det var ett bra skott så kan man ju säga också. Mm. Om man gjorde ett stolpskott på det avståndet så var det ett väldigt bra skott. Men det var ju en jättestor målchans givetvis. Den tog insidan av stolpen och sen passerade målvakten bakom ryggen på honom. Så den hade lika gärna kunnat studsat in
där. Ja, där fick ju Kalle chansen dessutom. Han fick inte alls samma typ av träff som Kevin fick.
Nej,
men precis. Inte lika bra läge nästan.
Mm. Mm. Ja, nej, men det var ju lite allt på en gång.
Mm.
Det var riktigt uselt och riktigt bra.
Det var lite som en aprildag i Skottland.
Ja, det var det. Det var lite som när jag åkte hem ifrån Sundsvall. För jag, utan att överdriva så tror jag att det regnade ungefär 50 gånger på vägen. Ja. Kanske 100 gånger. Alltså, det var uppehåll och regn. Det var hela tiden sådär.
Ja, välkommen till Skottland.
När jag skulle åka ut ur Sundsvall, vet du vad som hände då?
Nej.
Då stod jag vid ett rödljus och sen märkte jag att jag stod i fel fil. Så att jag, och då var det uppehåll och sol. Så jag var tvungen att liksom åka fram och vända och sen åka förbi det här rörljuset och vända igen och sen för att komma på rätt och komma tillbaka till samma rörljus. Och under den tiden så var det uppehåll, regn och sen var det uppehåll.
Ja.
Det är en konstig sommar tycker jag.
Men det är det ju. Men om man undrar då varför jag hänvisar till Skottland hela tiden, så jag har ju en son som bor där, det är därför. Mm. Och så där är det där hela tiden.
Mm.
Ja. Det har något med Atlanten att göra.
Men hur värderar du matchen då?
Det finns ju många, många saker som är bra, men hur man liksom kan kasta bort eller hur man kan varva så bra saker med så dåliga saker hela tiden. Alltså det är ju en stabilitet som inte alls finns. Det är ju något, inte ens när man är riktigt, riktigt bra så kan man kapitalisera på det.
Nej.
Och det tror jag är ganska farligt.
Mm. Mm.
Om man inte, alltså om man spelar någonstans så känner man ju ändå, oavsett vad statistiken säger, första halvlek mot Sundsvall, de kan lika gärna göra 3-0. Och med tanke på hur man vinner boll högt hela tiden,
ja.
Hur man kommer i våg efter våg, utan egentligen, som ju statistiken säger också, kanske inte skapar de där fetaste målchanserna, men det har ju varit ett problem länge.
Mm.
Men det där är ju egentligen ett jättestort bekymmer.
Det som var lite skillnad mot förut tycker jag ändå var att ÖSK skapade en hel del målchanser. Mycket målchanser jämfört med vad man brukar göra.
Mm.
Men jag tycker vi kan återkomma lite till det sen. Men det var ju ett kaotiskt försvarsspel som var väldigt märkligt.
Ja, men ibland skrattar man ju bara.
Ja,
hur tänkte ni nu?
Problemet som ÖSK har är att man inte vinner matcher.
Och det är ju ett ganska stort problem.
Mm.
Hur många oavgjorda är det?
Det är 5, tror jag. Nej, vänta nu. Nu ska vi se. Det är 7.
Det är 7, ja.
De har alltså spelat 15. De har vunnit bara 3 av 15.
Mm.
Spelat 7 oavgjorda och bara då förlorat 5. Och det är ju då jämförbart med Öster som ligger 3a. Som har också förlorat 5.
Mm.
Och Braga förlorar 7. Trelleborg 7. Gävle 6. Landskrona 7. Eskilstuna 6. Och Sundsvall har förlorat 8. Och Helsingborg 7. Sundsvall har alltså förlorat 8 men ligger före ÖSK i tabellen som ÖSK hade och förlorat 3 matcher mindre.
Ja, om man tittar på hur Sundsvall såg ut dessutom första halvleken så är det helt obegripligt att det där ska ÖSK slå.
Verkligen.
ÖSK har inte världens bästa lag som det ser ut just nu, men de är mycket bättre än sådär. Måste kunna kapitalisera på det.
Ja, och det här var ju ett problem som Christian Gärder faktiskt hade redan förra året efter han tog över.
Ja.
ÖSK var väldigt svårslaget under förra hösten. Men man vann inte tillräckligt mycket matcher för att lyfta sig ur botten. Och det problemet har ju fortsatt nu under den här säsongen.
Ja, och varför gör man inte mål? Det är där det handlar om väldigt mycket. Eller varför när man har gjort ett mål och har ledningen, varför blir man så livrädd?
Mm.
Varför fortsätter man inte spela fotboll så som man har gjort fram till målet?
Mm. Mm.
Ja, men någonstans, det här måste vara mentalt. Man har inte de här som driver på, jag vet inte. Det är så tjatigt att prata om sådana här som råp och de här som alltså när det håller på att vända till något sämre, tar tag i det.
Mm.
Talar om att nu måste man, nej, upp här, inte backa och så vidare. Och de tycks inte finnas, det faller väldigt, väldigt snabbt. Det chanserar.
Ja, det fallerar väldigt, väldigt snabbt. Jag har ju uttryckt det tidigare här som att det inte har funnits något, det var främst gällde förra året, att det inte fanns något scenario som var bra för ÖSK.
Nej, det är klokt sagt.
Ja, gör man mål tidigt så blir man nervös för att tappa ledningen, och gjorde man inte mål så var det givetvis ett problem. Släppte man in ett mål tidigt så ja, det fanns inget scenario var positivt.
Nej, man kan tänka bort, man kan göra fel i alla fall. Liksom. Man kan ta sig an situationen fel i alla fall.
Mm.
För på något jävla vis kommer det gå åt helvete.
Ja. Men jag tycker i och för sig att den känslan är lite lättare nu. Den är inte riktigt, vilar inte riktigt lika tungt över laget längre.
Nej.
Något annat som tycker ändå är positivt, det är att det är ganska få lag som har sett mycket bättre ut än ÖSK i år.
Mm.
Och då kommer man ju tillbaka till den här frågan om målskyttet då. Att kapitalisera på målchanserna man har. Att göra mål under de perioder i matchen som... För de är ju definitivt inte tillräckligt bra för att vara bra över 90 minuter. Det är väldigt långt därifrån. Mm. Men de är tillräckligt bra under tillräckligt långa perioder för att kunna vinna flera matcher än vad de gör.
Mm.
Och då krävs det att man gör mål.
Mm.
Och vem då ska göra de där målen? Nu har de ju sålt sin bästa målskytt, Nolle Milleskog.
Ja, alltså jag tror Kalle Holmberg kommer ju kunna göra mål, såklart. Nu verkar han ha kommit in och drabbats av det här, smittats av ÖSK-mentaliteten på något sätt. Med den här straffen, vad är det för någonting? Kalle gör ju det där oerhört mycket bättre 100 dagar i veckan, om det fanns.
Mm.
Det är klart att Kalle kommer kunna göra mål, men Kalle kommer ju aldrig vara Noel. Alltså en djupledsspelare måste man ju ha. Adam Bark kan ju vara en sån, men han gör inte tillräckligt med mål.
Nej, han är ingen riktig, han har inte speeden för att vara djupledsspelare heller, tycker jag.
Nej, och inte avslutet som ju Noel har visat sig ha.
Mm.
Ja, men de måste ju ta in någonting, någon som kan gå i djupled på ett annat sätt.
Mm.
Alltså någon istället för Noel helt enkelt.
Ja, om man hoppar till det då. ÖSK testar ju nu en fransman som man har, vad jag förstår, hittat i ingenstans. Det var ett, det går nästan, hur ska man väga orden? Det var ett svagt provspel igår.
Mm.
Där han såg extremt seg ut. Han är en stor pojke. Han är ju större än Axel Andreasson, skulle jag säga.
Mm.
Ibland så luras man av när man ser på läktaren. Så där.
Kanske rent av långsammare också.
Ja, han är betydligt långsammare, skulle jag säga.
Mm.
Jag kan inte förstå vilket läge man ska ta in den här spelaren. Jag tycker faktiskt att han borde ha tränat klart redan. Så, och det sa ju Paolo Lauzon egentligen också igår, att man behöver, precis som du säger, en djupledsspelare. Vad jag har hört så har, nu ska jag prata med Lars Larsson imorgon torsdag, men vad jag har hört så har ÖSK då tackat nej i det här läget till externa pengar.
Okej, okay. De vill inte finansiera det så?
De vill inte hålla på och finansiera det, lösa det på det sättet.
Som de har gjort i 10 års tid?
Ja, och det innebär i stort sett då att man inte har några pengar. Alltså ekonomin är lite sämre vad jag förstår än budget. Budgeten är ju redan flera miljoner. Nu kommer jag inte exakt ihåg hur många miljoner. Men flera miljoner back redan från början.
Det är ju beräknat så.
Ja, den får ju inte spricka. Den får inte vara värre än läget är. Så det de har då, kan jag tänka mig, det är ju vad de har fått in via Noel Milleskog. Det är ju inga stora pengar, men Samuel Dahl bör vara lite mer, och där är det säkert, det kan vara prestationsbaserade saker. Man har pratat om en övergångssumma på totalt 3 miljoner.
Mm.
Och där borde man ju kunna kanske då hitta pengar till en ersättare. Men när jag pratar med Järdler så säger han att han vill ha in en vänsterspelare främst. Alltså en ersättare till Samuel Dahl, tolkar det som. Men sen pratar han ju också om att man väntar ju fortfarande på Adi Fisic.
Vad är det som sitter i vägen där då? Varför händer ingenting?
Ja, det är ganska intressant faktiskt. Det var Christian Järdler pratade om det här i GFÖ-podden faktiskt, om man ska ge lite cred till den. En bra intervju med Christian Järdler där han går igenom väldigt mycket. Det är kruxet. Det som Adi Fisic har hamnat i, verkar det vara som, att det finns lite problem i Atalanta där man har bytt personal. Men jag tror inte att det är den stora grejen. Den stora grejen det är ju det här att italienska klubbar under de senaste 20-talet åren har samlat på sig mängder med spelare. Mängder med spelare. Och sen har de börjat låna ut de här spelarna. Det har lett till regeländringar där man sätter ett tak på hur många spelare man får låna ut. Det gör i sin tur att Atalanta är väldigt liksom noggranna med vem man lånar ut. De vill låna ut spelare som man tror på i framtiden. Som man ska, inte spelare som man ska liksom bli av med på något sätt.
Nej, de vill man göra sig av med.
Ja, precis. Mm. Så Atalanta vill låna ut sina bästa spelare. Till
och
de bästa,
sälja bort kadern av de övriga.
Exakt. Och då hamnar då Adifisic då, som tydligen inte längre då är en sån spelare som man tror kommer spela i Serie A i någon nära framtid. Mm. Hamnar ju då i en limbo-situation där han inte kanske ser någon framtid i Atalanta. Atalanta ser inte någon framtid i honom. Och de tycker inte att han ska prioriteras när de ska välja ut de spelare som ska lånas ut.
Och ÖSK kan ju definitivt inte köpa loss honom.
Nej.
Om man nu sitter. Jag vet inte vad han har för kontrakt. Men...
Nej, jag vet inte heller. Jag tror att det är ett år till.
Ja, men det skulle ju förklara att ingenting händer.
Exakt. Mm. Det låter ganska rimligt. Och det är ju frågan, hur länge kan ÖSK då vänta på Adifisic? Och är ens Adifisic rätt spelare att vänta på? Det är väl högst tveksamt sett till hans år.
Ja, men absolut. Han är ju inte heller den sorten.
Han kan ju spela i djupled, men han är ju inte riktigt den
Nej, men jag tror inte att man får 5 mål av honom på en höst.
Sen tror jag fortfarande att ekonomin kan säga att vi tar in en vänsterspelare och sen får Adifisic vara backup till Kalle Holmberg om det går att lösa Fisic. Jag tror att det skulle kunna vara en lösning man funderar på fortfarande.
Ja, alltså någonstans så är det ganska tydligt att man prioriterar ju ekonomi för nästan allting annat nu. Och jag kan inte säga att det är fel, men åker man ur Superettan, då är man ju ett helt annat träsk.
Ja, det är som jag skrev i krönikan, det är ett högt spel man spelar där man, precis som du säger, prioriterar ekonomin väldigt högt. Man vill inte chansa, man vill inte gå in i gamla hjulspår heller och finansiera någon, låna pengar i framtiden. Liksom, låna pengar av framtiden kan man väl säga, där man då får mindre pengar när man säljer. Det är beundransvärt, det är en viss del, men ja, poängen måste in nu.
Mm. Ja, men det är en tydlig riktningsförändring som Lars Larsen och Lindegren och de här har genomfört då, kan man ju säga, jämfört med hur det har jobbats tidigare 10 åren, där väldigt mycket har räddats med att man dels har fått in externt kapital och dels att man har lånat spelare från andra håll med stor framgång, får man ju säga.
Om jag vore ÖSK-ledning nu, då tror jag skulle välja lånvarianten.
Ja.
Att man lånar in någon som man kanske inte behöver betala så jättemycket för under hösten. Och sen så ha den spelaren som en backup mest då till Kalle Holmberg. För att man kan spela med Kalle Holmberg ensam. Det tycker jag att man... den laguppställning man hade på benen mot GIF Sundsvall tycker jag fungerar. Det är ett problem att man inte har... Mm. En anfallare att plocka in.
Jo, fast man får ju ett annat spel med Kalle. Du får ju fast bollen där uppe på ett mycket bättre sätt. Och då kan du också använda de här... de som spelar strax bakom. Ja, med Seger, Bark, de som kanske inte... De kan hinna ta de här löpningarna. Mm. Så att du kan ändå få ett djupligt spel. Mm. Det kommer inte komma omedelbart, men det kommer i andra våg. Mm.
Mm. Och då tycker jag, då är man ju framme i ett resonemang där man behöver en backup till Kalle Holmberg, för att det är otäckt att gå in. Nu är Kalle en fantastisk, han har ju fantastiskt facit på att inte vara skadad i sin karriär då. Mm. Men lagen om alltings jävlighet, så går han väl sönder då om man inte har en backup.
Ja, men det är klart han gör.
Ja, så det är ju viktigt. De har ju på sig till 31 augusti, vi får se om de får in någonting. Den här fransmannen, även om jag kan tycka att det var ett märkligt val att ta in den här fransmannen, så tyder det ändå på en vilja att förstärka positionerna. Nej, men vi får se. Det verkar ju vara, om vi sett till de som har kommit in, så får man väl ändå säga att man ska ha lite lågt ställda förväntningar. Först den här denna amerikan, 18-årige amerikanen från Fortuna Düsseldorfs andra lag som spelade träningsmatchen mot BP tidigare. Som ju inte heller kändes som en honom såg inte jag, men enligt rapporterna så såg det väl inte ut som någon som skulle elda upp superettan direkt. Och sen den här fransmannen då som kommer från femte divisionen. Jag vet inte om det är där vi ska ha förväntningarna. Går det ju nästan inte att ha lägre förväntningar.
Vi brukar prata om vilken hylla man får välja från. Ja. Var fan är den här hyllan någonstans?
Ja, det här känns ner i källan.
Eller rummet under källan.
Ja. Bra. Samuel Dahl då, ska vi prata om det?
Mm.
Det måste vi väl ändå göra. Det är bara några dagar sedan nu som Samuel Dahl.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Han såldes till Djurgården.
Mm.
Lasse Wirström, vad tycker du? Gjorde de rätt?
Jag tycker att så här, Christian Järle sitter, han är sportchef och han är tränare. Och jag undrar hur han har resonerat med sig själv. Tränaren kan inte vara nöjd med sportchefen.
Nej, det framgick ganska tydligt när jag pratade om.
Ja, och jag läste också vad du skrev där och hans så det är väldigt tydligt att sportchefen har inte tagit det här beslutet egentligen heller, utan det har ju styrelse gjort att det här är tillräckligt bra betalt, nu måste vi sälja. Och visst, absolut, vi måste liksom, vi säger att vi vill fostra och sälja spelare, då måste vi göra det också. Bra, fine. Men till vilken, vad får det kosta? Skulle det sluta med att de faktiskt åker ur superettan, ja, då var det ju inte värt det. Sen är det ju inget som säger heller att Samuel Dahl räddar ÖSK kvar i superettan. Det kommer vi aldrig få veta eftersom han inte är kvar. Men åker de ur så kommer det inte vara en bra grej. Det kommer inte ses med blida ögon heller att Noel försvann. Att man kunde ha tagit in Kalle och haft Noel kvar, vilket jag tror hade varit en väldigt bra kombination, de två tillsammans på planen. Nu väljer man inte den vägen. Man väljer inte att göra det lätt för sig.
Nej, man försöker göra rätt, tror jag.
Mm.
Och om det kostar vad det kostar vill, så ska man göra rätt. Så kanske man kan uttrycka
det. Ja, men och det kan bli fruktansvärt dyrt.
Ja, det kan bli oerhört dyrt det här. Jag tror också, i Noel Vindleskogs fall, så tror jag att man på något sätt väljer att göra så här av flera olika anledningar. Dels att man vill visa att man vill sälja. Man vill också låna lite Djurgårdens skyltfönster för att då kanske i en förlängning, om Milleskog blir såld ut i Europa, kunna visa på sitt eget CV att vi har sålt inte bara till Djurgården utan även ut till Europa. Men det, insatserna är vansinnigt höga. Vansinnigt höga. Det är så att det går inte att överdriva nästan. Sen kan det ju bli som guys att man skulle då åka ur och studsa tillbaka direkt och utmana om allsvenskan. Vad blir det 2025, var på väg upp i allsvenskan igen? Det är kanske en snabbare väg än den de är inne på nu, vem vet. Men det är ett högt spel som Lars Larsson spelar.
Ja, men verkligen. Facit har vi ju inte.
Nej.
Men jag tycker det är vågat på ett sätt som... men det finns ju inget som talar för... Ja, alltså, hur ska man värdera risken att de åker ur just idag? Att de åker ur idag vet vi att det kommer inte hända. Men hur värderar man det idag?
Den är ju väldigt hög.
Den är väldigt hög.
Ja.
Det är minst 25-30%.
Ja.
Någonstans där.
25 kanske.
Ja.
Mm. För man får väl ändå anse att kommer ÖSK in i ett kval och mår som de gör idag, det tror jag i och för sig inte att de gör då i det läget, men att man ungefär har slutfört säsongen på det här sättet. Man har, det har varit lite, man har vunnit lite för lite matcher. Några lag har fått en Lidners knäpp och skjutit upp. Om man hamnar i kval så tror jag väl ändå att man kan brotta ner ett division 1-lag. Det tror jag.
Man bör kunna det, men du vet ju också hur det mentala spelar in i de där lägena.
Ja,
och de lyckas brotta sig ur, krånglas ur i fjol. Och det brukar, när du ställer upp några år på rad, balanserar det på någon sorts slak lina, så förr senare då håller det inte.
Ja, på tal om guys.
Ja,
ska vi prata om det? Ja, vi ska väl inte prata så mycket om guys, men matchen mot ÖSK på, vad blir det nu, lördag?
Sen, nej, måndag. Måndag.
Förlåt mig. Måndag är det. Jag var inne och tittade lite på hur tankegångarna går ner i Göteborg, och det är ju tydligen, det är bäckmörkt nu.
Är det?
Ja.
Är det tvärsvart?
Ja, det är ju led.
Oj, hur svart har det kunnat bli?
Ja, det går snabbt nu. Efter sommaren har de ju inte vunnit, så att då är det tydligen jättesvart. Så senast förlorade de ju med 0-2 mot VSK, som var, jag såg den matchen till stora delar, och VSK var ju väldigt bra alltså.
Det bär emot att säga.
Ja, det bär emot att säga, men de är extremt bra just nu. Men Gais ligger ju på en poäng ifrån kval, så Gais-supportrar som tycker att det är jättemörkt kanske ska sitta ner i båten lite.
Ja, fast de har ju andra sidan, deras båt har ju gungat något alldeles fantastiskt i ganska många år.
Ja.
Jag tror att de trivs när det blåser.
Ja, så är det nog. ÖSK blev ju totalt utspelad i Göteborg.
Ja, men jag tyckte nog, jag har ju så dåligt minne, men de matcherna i år, jag har sett alla. Jag kan inte påminna mig att ÖSK har varit så totalt avklätt mot någon annan. Jag tycker Gais var fruktansvärt bra.
Gais var jättebra. ÖSK var väldigt trötta och slitna efter den säsong de har haft hittills. Men Gais var totalt överlägset.
Ja, det var de. Mm.
Och något som oroar mig lite, det är ju att Daniel Hultqvist då spelar ju den matchen från start. Och blev ju utbytt efter 45 minuter, tror jag, på grund av att det inte riktigt funkade. Samme Daniel Hultqvist ska nu vara försvarschef centralt i ÖSKs backlinje mot ÖSK. Den ligger ju inte riktigt. Jag hör hur du suckar.
Jag tycker faktiskt lite synd om honom. Jag vet inte om han har fått så mycket skit, men det är någonstans så han är ju inte självklar på den här nivån, om jag säger så.
Nej, det är han
inte. Och han är definitivt inte försvarschefen i en trebackslinje i Superettan.
Nej, det är han inte än. Om någonsin, det har jag ingen aning om. Men definitivt inte än. Han får paddla hårt mot ströms för att det riktigt ska fungera. Han skötte ju jobbet mot GIF Sundsvall och de släppte inte in jättemycket mål, men det var ju med Guds försyn flera gånger.
Ja, ni har ju några aktioner som är sådär som faktiskt stannar på. Jag brukar inte komma ihåg sånt där, men det är åtminstone två lägen som jag inte förstår vad han gör. Och som han själv säkert inte kan redogöra för riktigt varför det blev så.
Nej, det är lite kaotiskt.
Men det är lite för mycket så.
Ja.
Att det kan hända jättekonstiga saker. Sen många gånger gör han ju bra saker såklart. Det är inte, inte frågan om det.
Han har ju en snabbhet och en fysik och ett mod. En friskhet i sitt spel som man måste gilla. Men sen händer det lite för konstiga saker.
Ja, men det tycker jag nog är en bra beskrivning. Han är kanske lite för modig ibland i förhållande till kapacitet.
Så, och nu då är ju, jag vet att Axel Andreasson kanske inte är den du har på en affisch hemma i villan.
Jo, jag tycker han är en jättetrevlig kille.
Ja, men han är ju avstängd.
Ja.
Så egentligen då ÖSK har
två. Och Moro är helt borta.
Moro, jag vet inte om det är ett nytt besked eller att jag på något sätt har missförstått kommunikationen från ÖSKs del. Men det handlar ju inte om. Det är om ett par veckor så kan han gå in i träning.
Ja.
Alltså han är borta till tidigast, vad jag förstår, början av september.
Men det är ju ett brott.
Ja, exakt. Ja, jag skrev redan från början att jag tyckte det, och sa här också att jag tyckte att det lät väldigt optimistiskt att han skulle komma tillbaka så snabbt som jag trodde då. Men ja, nu handlar det ju om 5-6 veckor. Mm. Och så då kommer alltså ÖSK tvingas vara utan Asiro Moro ganska länge. Och sen så får vi se. Man kan ju hoppas att han kommer tillbaka i form, men man känner också att lite grann i bakhuvudet att den här höga, bra formen han har haft under våren har också byggt på att han har spelat och spelat och spelat. Nu får vi se vad som händer om man är borta i 1,5-2 månader och sen kommer tillbaka. Hur lång tid kommer det då att hitta formen igen? Utan honom så har ju då ÖSK ett galleri av spelare att ta av. Där man alltså har Daniel Hultqvist eller Sebastian Krona som central mittback. Mm. Man har ju då den numera totalt klockrena evighetsvarande i backlinjen Niklas Bergmark. Det har gått snabbt.
Ja.
Och sen har man alltså ganska lite. Så det sannolika är kanske att man flyttar Daniel Hultqvist ut till höger, vilket ju är positionen som man inte klarade mot Gais senast. Mm.
En man kan faktiskt kasta in är ju Daje Björnqvist. Han klarar de där positionerna.
Det är dit jag ville komma.
Ja, förlåt.
Nej, men det är ju bara roligt att vi tycker samma. Mm. Jag tycker att Daje ska spela.
Ja, det tycker
höger mittback. Och flytta över Niklas till vänster då. Mm. Och sen spela med antingen Krona eller Hultqvist, vem man nu tycker fungerar bäst mot. Det kan de bättre än vad jag. Alltså, mm. Det handlar ju om vilka motståndare de kommer ha centralt för banan mot Gais. Krona är ju en mera samlad försvarsspelare.
Mm.
Sen såg jag honom på planen mot Örebro Syrianska för en vecka sedan, och det såg ju inte ut som att han... Ja, det var inte så bra, även om det handlar ju om att hela laget fallerade på något sätt.
Ja, det sen, var ju fantastiskt.
Ja, att de förlorade med 7-1. Och sen har de då Ludvig Niklasson som inte riktigt verkar vara nära att ens i det här läget spela i Superettan. Så ja, det är ett tufft läge för i försvaret. Det var lite roligt för att listan för Gais inför helgens match, alltså den föregående helgens match, var jättelång. Alltså det var en 5-6 nyckelspelare, bland annat den här Julius Lindberg, som vid en varning hade blivit avstängda. De fick ju ingen varning på de spelare. ÖSK tror jag hade en.
Ja, det var bara han.
Ja, det var Axel Andresson som absolut inte då fick bli avstängd.
Klart han ordnade det.
Han fixade det.
Aj.
Så det var stopp ut där, kan man säga. Nej, men ska vi enas om det då?
Ja, absolut. Daje in.
Mm. Ska han spela till höger då, tycker du?
Det tycker jag han ska göra.
Ja. Och Niklas till
Niklas får flytta vänster. Och det är ju hugget som stucket egentligen. Spelar inte så jävla stor roll.
Nej, det är om man vill ha kvar någon konstant, ja. Och att då Niklas Bergmarks uppspel blir ju extra viktiga.
Ja, så kan det vara. Det kan vara bättre att spela där ju vänster.
Till vänster, ja. Och sen, vem tar ut sen då i mitten?
Ja, det är ju Hultqvist kvar, va?
Hultqvist och Krona.
Ja, jag har sett för lite av Krona, ja, överhuvudtaget egentligen. Och framförallt som mittback. Så att... Jag kan inte säga det ena eller det andra. Mm. Jag tycker inget av det är ett bra alternativ. Men...
Nej.
Ja, men säg så här, Kevin Walker.
Kevin Walker är som mittback. Experimenterar. Ja, jag säger nog Hultqvist. Hultqvist centralt, ja.
Ja, det, ja, men då så.
Det får bli så. Mm. Och sen har man Sebastian Krona som i bakfickan. Jag måste ändå spela en grej för dig som jag tyckte att det var kul. Du får lyssna här och försöka... Ja,
nu kommer jag säkert inte fatta någonting.
Nej, jag vet inte hur. Jag vet faktiskt inte vilket läge som du skulle förstå det här. Men det är ändå lite kul.
Looking at the fixtures, we could well be top of the league after 4 games.
Really?
So we're there, so I mean, I did say the fan might come into play after that, but that's got nothing to do with it.
The what?
The fan.
The fan?
Yes.
Du hör ju att själva intervjuaren, som ju är engelsman, han ger upp. Han ger upp. Han förstår inte vad är den här människan? Vad säger han?
Vad är han ute efter? Ja. Vad vill han?
Ja, vad vill han?
Och framförallt, vem är han? Ja.
Alan Cork är det faktiskt. Det är Alan Cork som pratar om en succéstart i Wimbledon någon gång där på 80-talet, antar jag. Den gamla ÖSK-anfallaren.
Den är van här då? 84.
Jag tror
80... Det var 84 de kvalade.
De kvalade, ja precis. Mm. Och det var andra året, va?
Mm. Då var det 83.
Ja. För det var ju Fischhänden som spelade.
Det här tycker man att man borde liksom... Man tror att man, det här kommer man ihåg. Man vet ju exakt hur den där historien var. Ja. Nej, visar sig, det gör man inte alls.
Nej, det gör man inte. Nu ska vi vidare till nästa, det här segmentet som heter Vad hände med honom? Och jag ska introducera en ny grej.
Ja.
Ja, det har ju gått några veckor nu. Hemmaborgen har ju rullat på sedan i våras, så... Vi är redo att ta ut Hemmaborgen 11. Eller då alternativt, vad händer med honom 11?
Ja, okej. Ja, vad händer
vi
med
honom?
Vi
har en 11 att presentera. Och sen tänkte jag då, nu när vi
men
drar...
Men hur har den där 11 som vi nu ska presentera, hur har den uppstått?
Ja, det är de namn som vi hittills har dragit. Och sen har jag då liksom tagit... Jag har tagit ut ett lag. Ja. Enhälligt har jag tagit ut ett lag.
Det är alltså namn dragna ur hatten.
Ja, precis, precis. Och den elvan är just nu då Tomi Szczęsiński i mål.
Kan ju bli, där finns det ju förbättringar att göra kanske. Mm.
Höger back Patrik Anton.
Ja, stark.
Mittbackspar då Axel Kjell och Helmer Andersson.
Mm.
Finns ju förbättringspotential där också. En skaplig vänsterbacken då i Lyne Birgisson.
Ja.
Lyne Birgisson
som egentligen bara som man bara kommer ihåg för en grej.
Ja. Mm. Det där målet.
Mm.
Ja. Och sen mittfält, ett tremanna mittfält med Martin Bengtsson som vi knappt har spelat i A-laget. Jonas Belgander, Per Johansson som vi drog förra veckan.
Ah, Per.
Mm. Och sen klar Balkanstämning, stämpel på anfallet. Med, från höger då, Nedim Halilovic, center Emrah Tahirovic och Spetim Hasan. Ja, jag vet inte, har jag bänken? Jag tror inte jag har delat bänken. Nej, vi skiter i bänken.
Bänkar det är bänkare, ja, så ointressant.
Jag tänkte att du skulle såga mig, min laget.
Jaha, ja, det gör jag gärna.
Ja, men eftersom Tomi Szczęsiński står i mål så kan vi ju sluta oss till att det är den enda målvakt vi har dragit.
Tomi Szczęsiński står i mål, vilket han ju inte gjorde.
Nej.
Han stod inte i mål.
Nej.
Nej,
jag jobbar ju inte.
Nej, jag jobbar inte på det sättet.
Nej. Och jag jobbade inte på sporten.
Gjorde du inte?
Men du, han var en trevlig kille.
Han
var
fruktansvärt rolig.
Ja.
Så här, man skulle intervjua honom så han kunde svara vad som helst, man förstod inte. Lite som det där du spelade upp förut. Så här, sa du? Ja, okej. Nej, men han var väldigt glad och så.
Mm.
Man var väldigt glad i att fara omkring utanför straffområdet också.
Mm. Kan du sträcka påsen?
Ja, påsen ja.
Mm. Det är inte en hatt utan en påse.
Det ligger en hatt här.
Ja, men den tillhör Ligga-podden.
Ja.
Den är... Ligga lite podden.
Ja, jag ligger hatt-podden.
Ja. Vi krånglar inte, jag drar bara en här.
Ta ett.
Det borde väl vara bättre att du skulle dra en.
Ja, men ta
reglerna är
det.
Att
kan
spelare...
låtsas att det är jag som drar.
Ja. Reglerna är ju så att det här är spelare som ända sedan 1994, stora silveråret.
Mm.
Alla spelare som har typ tillhört truppen.
Som ens har varit in och nuddat i en,
ja,
en
som trupp. Har, som har passerat Eiravallen eller Bernarena. Så, men om spelaren spelar fortfarande tillhör truppen nu,
då får han inte vara med.
Då drar vi ett nytt namn, för det finns sådana svarta petta i här. Så då har jag dragit den här, så vänder vi här.
Ja.
Nu blev det lite lurigt.
Okej.
Okay. Jag tror det här är ju, det står Paulinho på, men jag misstänker att skulle det vara Paulinho Guara så skulle det stå Paulinho Guara. Det här måste vara Paulinho.
Den andra, ja. Den andra lille.
Ja, så då ska vi prata om honom.
Ja,
vad minns du?
Jag minns att han var lite småtjock.
Ja.
Under vissa perioder.
Ja. Ska man säga så här att Paulinho är den spelare i ÖSK med högst potential som ÖSK har fått ut minst av?
Ja, där finns det väl kanske... En del konkurrens. Men ja, han är ju en av dem.
Ja.
Definitivt. Någonting, om jag minns rätt, vilket kan vara helt fel. Men jag tror att han hade lite issues när han var här med familj och grejer.
Ja.
Hemma i Brasilien, mådde inte så bra. tränade inte så bra, åt inte så bra, såna där saker.
Mm.
Vilket syntes väldigt tydligt på hans fysik.
Ja, precis.
Och även mentala status, tror jag. Han, ja, han mådde inte bra här.
Nej, nej. Var ju en riktig, alltså, jag vet inte vad man skulle likställa det till nu. Det är ju en liksom halvt allsvensk skyttekung som ÖSK packade in.
Ja, ja, men visst.
En tung värvning, alltså, utan att försöka
göra sig lustig av att
han var överviktig.
Nej, det är ju, jag menar inte att vara lustig, utan han var överviktig.
Ja.
Och mådde inte bra.
Mm.
Och det är ju jättetråkigt.
Mm. Mm. Han kom ju tillbaka sen till Sverige.
Det gjorde han.
Ja. Några år senare.
Visst var han i Hammarby då?
Ja, just det, han var i Bayern. Frågan om han inte var också i Häcken.
Häcken var väl före?
Ja, det, definitivt var det.
Men kom han tillbaka till Häcken? Kanske han gjorde
det. Måste nästan, vi måste googla.
Han såg inte ut så jävla mycket som, även han var i fysisk toppform sådär, så han såg inte så mycket ut för världen. Han var inte så stor, han var inte särskilt byggd, han var inte sådär egentligen snabb heller.
Nej.
Men han hade ett fotbollsöga och touch som var grymt bra.
Han har hunnit bli 37 år gammal. Och han spelade faktiskt, det står att han spelar fortfarande i Portugal. Han har flyttat tillbaka till Europa och spelar i Portugal. I någon klubb som i och för sig då inte har en Wikipedia-sida på svenska, inom parentes. Från Häcken till Brasilien via ÖSK.
Mm. Och nu är frågan, ska han in på vilken position i den där elvan? Ja, han kan få alla positioner.
Helmer Andersson ryker.
Ja.
Och sen stoppar vi in Birgisson eller Per Johansson där.
Ja.
Så är det.
Så blir det.
Nu tycker jag att vi har gaggat tillräckligt.
Definitivt.
Mm. Och vi får tacka dig, Lasse Wirström, för att
tack
du tittar förbi.
Mm. Ja, och tack ska du ha, Fredrik.
Ja, jag tror att du får nytt förtroende nästa vecka.
Vad trevligt.
Ja.
Det ser jag fram emot.
Ja, verkligen. Jag också. Men ja, vi får se. Vi tackar för den här gången.
Ja, tack och bock.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.